Men det finns ett enormt bekräftelsebehov. Det visar ju allt han gör och har gjort. Alltså under den perioden jag hade kontakt med honom för 10-talet år sedan nu, så skrev han ju låtar och skickade in till Svensktoppen. Eller motsvarande Melodifestivalen bidrag och liknande.
Skämtar du?
Nej,
Melodifestival? Ja, alltså, så att han slänger bajs, han är en rasistisk mördare och sen vill han då bidra till Melodifestivalen?
Han vill spela...
Under falska
namn. Man kan i alla fall tjäna lite stimpengar. Det där kan ju också vara dimridåer. Men han kommunicerade om detta, han berättade om detta, pratade om detta. Han skickade låtar, vet jag, under falska namn till Sveriges Radio. Det är väldigt märkligt.
Det är inte konstigt att jag blir upprörd. Nej. Det här är ju galet.
Men det visar ju också det här behovet av bekräftelse.
Det här är Gräv bort Skåne, en podd från Sydsvenskans kulturredaktion. Jag heter Filip Gifte Svensson och till höger om mig har jag...
Rake Chakri.
Och rakt framför mig har jag...
Joakim Palmqvist.
Jocke, du är ju mångårig krimreporter här på Sydsvenskan och har hört i flera av tidningens andra poddar. Men det här är ju din Gräv bort Skåne-debut.
Ja,
hur känns det?
Ja, intressant, jag är inte alls nervös, nej, sa han ironiskt. Men, nej, men det är busintressant att komma på in i ett förlopp eller ett nyhetsskede eller en händelse från ett annat håll.
Mm.
Och tänka lite mer, Filip.
För det är det vi gör, försöker göra på en kulturredaktion. Tänka lite längre tankar och djupare tankar.
Nej, men det vet man ju. Skämt åsido, ja. Så jättekul. Tack.
Ja, välkommen.
Tack.
Mm. Alltså, alla vi tre har ju sett Viaplays tredelade true crime-serie. Peter Mangs, en seriemördares hemlighet. Och Jocke, du har skrivit boken Äventyr i Svenssonland om Peter Mangs och figurerar också i serien som expert.
Mm.
Du ska snart få berätta om hur det var, men jag tänkte bara först dra en liten bakgrund om den här serien.
Mm, alla har väl inte sett den, precis.
Nej, precis.
Förhoppningsvis inte.
Sista avsnittet släpptes ju torsdags, den 15.
Just det, ja. Ja, men Peter Mangs då är ju som de flesta känner till den här rasistiska seriemördaren som satte skräck i Malmö åren runt 2009-2010. Han sköt på människor med invandrarbakgrund och dömdes så småningom för 2 mord och 8 mordförsök. Men den här nya serien skiftar då fokus bort från Sverige och över Atlanten mot USA och några eventuella mord som Peter Mangs kan ha utfört där när han var och hälsade på sin pappa i Florida. Och allt börjar med att serieskaparen John Mork kom i kontakt med en kvinna som heter Kiki, som är då Peter Mangs gamla terapeut i fängelsetiden. Och hon har då information om Peter Mangs att han ska erkänna ett dubbelmord för henne som han ska ha utfört i Florida. Och terapeuten har också fått en låt, Under the Radar, där han möjligen har placerat ut ledtrådar och koder som på något sätt ska kunna leda fram till en lösning på de här morden.
Mm.
Typ, lyckas man dechiffrera den här låten så kanske man liksom hittar lösningen på de här morden. Då.
Mycket speciell kriminalgåta är utgångspunkten.
Ja,
som
ja.
Vi får veta den om vi tittar.
Just det, och den här terapeuten Kiki då, hon dör. Men John Mork lovar henne då att han kommer försöka, han ska göra allt som står i hans makt för att lösa den här gåtan då. Och han, utöver låten så har han tillgång till liksom Peter Mangs dator och en dagbok. Och så städslar han liksom ett gäng utredare och privatspanare i USA. Sticker dit och ska då försöka nysta i 7 olösta mord som han då menar eventuellt ska kunna gå, det ska eventuellt kunna gå att knyta Mangs till dem. Så det är liksom själva utgångspunkten i för den här serien. Och han brevväxlar också med Mangs och tanken är att han ska samla på sig starka bevis och sen åka till fängelset i Sverige och konfrontera Peter Mangs med de här.
Mm. Han dubbelspelar med Mangs.
Just det.
Han låtsas vara hans kompis på något sätt, men avslöjar inte alla sina planer om han ska göra i USA.
Just det.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jocke, eftersom du är med i den här serien så tänkte jag bara, vad var din spontana reaktion när du såg liksom slutresultatet av den?
Det är en riktig soppa på en spik, måste jag säga. Tre långa avsnitt på väldigt lite substans. Det är det huvudsakliga intrycket jag har.
Mm.
Alltså, jag är inte emot tanken på att Peter Mangs skulle ha begått fler brott
än
USA eller sådär. Men det är stora logiska hopp i det här, tycker jag. Man kokar soppa på en spik.
Ja. Rakel, vad har du för tankar om serien?
Jag tycker att den är vansinnigt usel. Jag tycker att den är så... Jag hade nästan velat spela så här clownljud nu. Alltså när du körde din liksom beskrivning av vad som händer i serien, så kände jag att du lät så seriös att man nästan kan få intrycket av att det är en seriös serie. Så jag hade velat att man har lagt på så här... Ja, men olika narraktiga ljud när det förklarades vad John Mark har gjort. Nej, men jag tycker att det är spekulativt, jag tycker att det är okänsligt, jag tycker att det är narcissistiskt, kränkande mot de malmöbor som var rädda under lång tid. Ja, och jag kände bara att den här, jag kände att det var liksom någon slags ursinne som liksom bara växte och växte inom mig. Om jag bara ska ta upp en första punkt på min långa lista innan vi går in på vad det är Mark gör i den här serien. Men någonting som jag tycker visar på att liksom ett grundläggande problem, det är som Jocke sa, att Peter Mangs liksom betraktar John Mark som sin vän. Han liksom ställer sig in hos honom, de brevväxlar en massa. Och man kan ju tänka sig att det här är en teknik som Mark har för att liksom få Peter Mangs att avslöja fler saker. Men i princip genomgående i 3 timmar så säger John Mark Peter. Han säger inte Peter Mangs, utan han säger Peter, 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 Peter. Och det kanske finns de som vill vara på förnamnsbasis med rasistiska seriemördare. Jag tycker inte att man ska vara det om man är en seriös journalist.
Nej.
Och jag tyckte att det blev, ja men det, jag tyckte att det blev äckligt. För att det blev så intimt.
Du menar han kladdar ihop sig med Mangs på något sätt som är till Mangs fördel snarare?
Alla gånger. Och jag tänker också att nu är det liksom svårt att liksom jämföra olika, jag tycker inte man behöver jämföra olika mördare med varandra. Men om man bara tar ett exempel, säg att man hade gjort en serie i Norge där en journalist hade försökt att liksom gräva djupare i Anders Behring Breiviks motiv. Om han då genomgående hade sagt Anders, 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 Anders istället för Breivik, då tror jag också att den norska publiken hade reagerat.
De namnger ju honom inte ens i pressen där, man kallar honom terroristen, har jag förstått det som.
Exakt. Ja, och jag tror också att det var väl så också att i Åsne Seierstads stora bok, så där hon intervjuade Breiviks offer, så tror jag att hon till största del, om kanske inte genomgående i hela boken, undvek att nämna Breiviks namn. Så att det är, men det är oförståeligt,
inte,
tycker jag.
Inte så det är väl kanske inte så konstigt ändå. Mark har sysslat med det här i 5 år. Och har den här fixeringen, om man nu får tro serien. Alltså mycket av det går ut på att han går och klurar och grubblar och tänker. Så det är inte så mycket spelfilm över det. Men kan inte det vara naturligt då?
Jag kan förstå det på ett personligt plan. För att Mark liksom beskriver det som att han har blivit besatt av det här. Han har ju brevväxlat så mycket med Peter Mangs. Han känner ju liksom att han är nära att lösa liksom mord. Mm. Och jag betvivlar liksom inte hans, att hans ambition är god. Han vill göra gott. Han tänker att det finns liksom anhöriga till mordoffer i USA som nu kan liksom få en lösning på vem som har dödat den, som har älskat dem. Och han tänker att han har kommit så nära Peter Mangs att han är liksom närmare någon annan liksom att lösa det. Mm. Men då borde ju någon i produktionen ha sagt att det här handlar ändå om en man som satte skräck i en av Sveriges största städer, som gjorde att personer med mörkt hår och mörk hy under lång, lång, lång tid kände sig som levande måltavlor. Mm. Tänk på dem, liksom, hur stötande det är att då få se liksom en tv-serie där den här liksom dömda seriemördaren, vad kallas vid förnamn.
Ja, men det där är ju sant särskilt för oss i Malmö. Offren förekommer inte alls. Jag tror det är ett ansikte på Kodos Fathian som blev mördad 2003. Och jag tror inte ansiktet är med på Therese West Persson som blev mördad i Ögårdsparken långt senare. Så att man får bara de nämnda en passant som delar av bevisningen när det gäller Mangs drivkrafter att mörda överhuvudtaget. Så uppfattar jag det. Allting är bara fokat på Florida.
Mm.
Så visst, produktionen tappar bort, Malmö tappar bort offren, de faktiska offren för Peter Mangs.
Mm.
Mm. Precis, och jag tror när i USA bland de här 7 olösta fallen de pratar om, så tror jag att de pratar med offren i ett av de fallen.
Mm.
Frun och barnet till en bilhandlare som blev skjuten i huvudet på sitt kontor. Så där gör man inte, alltså sen liksom, jag skulle hävda att det är långt ifrån fast liksom klarlagt att Peter Mangs har gjort något av de här morden, men det finns ju ändå riktiga offer, det är ju de facto mördade människor. Så att för dem rivs ju ändå det här upp, även om det skulle vara någon helt annan än Mangs som har gjort de här morden. Så
falska förhoppningar om inte annat. Ja.
Mm.
Men om vi ska börja nysta i det. Mm. Jocke, du är ju intervjuad i dokumentären. Här vill jag bara säga, och jag fjäskar inte för att vi är kollegor på tidningen. Mm. Utan jag menar, det du säger, och jag tycker även det Mattias Gardell säger i serien, är ju väldigt, väldigt bra. Mm. Men du sa ändå att ditt intryck när du har sett resultatet är att Mork kokar soppa på en spik. Kan du utveckla det?
Jag är inte alls fulklippt, utan jag är väldigt hederligt behandlad i vad jag säger och tycker om Mangs och hans utveckling efter de samtal jag hade när jag skrev boken. Men ska man se det ur ett utredande perspektiv som polisutredare, så tror jag att man, svensk polisutredare, så hade man nog skrattat åt den här kedjan, den kausalkedjan som byggs upp. Peter Mangs var i Florida vid tidpunkten för ett dödsfall. Han har tagit en bild på en bro. Under den bron vid ungefär samma tid hittades det ett lik. Nej, men det är ju samma bro. Alltså, jag upplever att man i produktionen och John Mork har målat in sig i filterbubblan. Man tittar bara där lampan lyser och söker bekräftelse, så att säga. Förekommer en revolver vid ett av morden. En revolver? Ja, men det finns en revolver hemma hos Peter Mangs pappa. Det har John Mork slutit sig till genom att träffa honom. Det finns, ursäkta uttryckt, en förbannad massa revolver i hela Florida och även resten av USA. Ja, det är en revolver. Ja, det var en mördare som kan ha hanterat den revolvern hemma hos sin pappa. Men vad har det för bevisvärde här?
Nej.
Som till och med mindre skicklig försvarsadvokat hade jag kunnat såga bort, tror jag, 90% av de här bitarna från kausalkedjan. Så ungefär så tänker jag, Rakel. Jag vet inte hur du ser på det, för det är ju lätt också, tror jag, som en utifrån kommande tittare som inte är jätteinsatt i det som har hänt där, att fångas av den här kedjan av bevis eller indicier eller tillfälligheter, eller vad tror du?
Nej, men absolut, och jag tror också att Mork liksom känner ju verkligen att Peter Mangs ger honom ledtrådar. Han känner ju verkligen så här att han är ju villig att liksom erkänna fler mord.
Det kittlar hans ego.
Exakt, det kittlar hans ego. Och jag menar, Jocke, Peter Mangs har ju faktiskt erkänt mord för dig. Så att det kanske till och med var så att Mork tänkte att han skulle bli nästa Jocke Palmqvist.
Ja, fast i USA. Ja. Ja, nej, men det ska, precis, det ska man ju inte ta ifrån någon. Ja, nej, det gjorde han ju. Han erkände ju ingenting i rättsprocesserna fram till att han, eller till efter att han dömdes i hovrätten för 2 mord och 8 mordförsök. 2 mord och 8 mordförsök. Det går snabbt att säga, men det är förbannat svårt att ta in.
Mm.
I Kumla, när jag intervjuade honom på Kumla, så erkände han då mordet på Therese West Persson och beskrev det på ett sånt sätt så att det är bara mördaren som vet hur det har gått till. Det betyder ju inte speciellt mycket för hans straff, för han är redan dömd till livstid. Jo, men så att han har erkänt mord, ja, och jag kan mycket väl se att man lockas av det här som Peter skriver i sina brev. Han har ju faktiskt på en mycket, mycket lägre nivå berättat om ett brott för mig i ett brev där han beskriver hur han har befunnit sig inne i parken mitt emot Borgarskolan här i Malmö och provskjutit ett av sina vapen. Och när jag då följer de här angivelserna som han skriver på 3 rader så hittar jag mycket riktigt ett hål som passar för en 9mm kula. Och ja, vad nu det betyder i sammanhanget, men det visar ju att han far inte med osanning nödvändigtvis. Det finns saker dolda, finns saker han kan berätta. Och om han då använder det här för att liksom kittla till sig uppmärksamhet under sin fängelsevistelse, det må ju ha hänt, så att säga.
Mm.
För jag bara noterar att du sa Peter. Bara Peter skrev till mig ett brev, förlåt.
Ja, men du ser.
Jag
du ser. Vet.
Ja, nej, men jag förstår att det lätt. Ja. Jag menar, hur många månader och år av ditt liv har inte du lagt på att liksom rapportera om Peter Mangs och liksom när du skrev din bok och sådär. Så att jag förstår ju att det lätt hänt. Men,
man fångar sig det, ja.
Ja. Men jag tänker själv att jag menar så här, du har ju följt det här som kriminalreporter och författare. Jag har ju liksom, jag och Filip har ju följt det här som liksom kulturjournalister och Malmöbor. Båda med lite mörkare komplexion. men jag tänker det här med att alltså att utgångspunkten för Viaplay-serier tycker inte jag är konstig. Mm. Att man tänker att Peter Mangs förmodligen har gjort sig skyldig till mer än vad som han har dömts för eller som han har erkänt för. Men varför tror du, som till exempel när han erkände för dig att det var han som mördade Therese West Persson, varför tror du att han portionerar ut det i efterhand? Varför snackar inte den jäveln, ursäkta mig, under rättegången när de liksom lidande anhöriga satt där och inte ville höra någonting annat än att han skulle säga det var jag som gjorde det ledsen?
Jag tror det finns flera lager till svar på den saken. Ett är ju att, som han själv säger när han sitter där i rättegången, han erkänner inte den här juridiska processen. Han erkänner inte att någon kan sätta sig till doms för honom. Vid det laget så har han ju då konstruerat ihop sin hafsiga rasistteori som han använder, påstår jag, för att rättfärdiga det han har gjort i efterhand, för att överhuvudtaget kunna överleva. Det är en av förklaringarna till att han inte snackar. Han liksom intalar sig själv att man pratar inte med den omkringliggande staten på något sätt. Det andra är, tror jag, att han har levt med sin hemlighet, morden 2003, kanske brott före det, flera mordförsök under 00-talet, bland annat på en man som klarade sig, men som vi under 2008, som han aldrig dömdes för. Så att det bär honom emot att alls berätta. Så är det för, påstår jag, alla kriminella. Och sen har han ju vid det här dagset insett att det finns, när han sitter i rätten och därefter, att det finns ett ohyggligt intresse, berättigat sådant, från både anhöriga och andra allmänhet, så att han förstår att han kan hålla det vid liv. Han kan använda det på något sätt. Bizarrt nog, under den första fängelsevistelsen, tiden i fängelse, så höll han på och skrev mycket musik, och han skickade då skivor bland annat till mig, och han skickade också in saker till Svensktoppen under falskt namn.
Nej.
Och höll på det här sättet. Alltså, det är ju någonting som fortfarande fanns kvar i honom då, att han ville förmera sig som artist. Han hade ju den grunddrömmen liksom. Så att 3 lager. Det här ideologiska hafsverket till extremistideologi. Det andra, den kriminelles ovilja att överhuvudtaget berätta någonting som kan vara till förfång för en själv. Och sen, när loppet är kört, att kunna hålla intresset vid egot vid liv. Han vill stärka sitt eget ego, för han tror någonstans att han är bättre än alla andra.
Mm. Men tror du då att den här låten som man hänger upp stora delar av den här via Play-serien.
Under the radar.
Under the radar.
My first feeling of it was like something has gone terribly wrong in the tropics. Getting into the car. Something happens. I'm skipping time. And it ends with this classic riddle of like, I'm not here. I'm not here. Got a great big star. Where am I? Got a safe
house. Tror du att lösningen till något eventuellt mord som man skulle kunna ha begått i USA finns i den låten?
Det tror jag inte. Jag tror att det kan finnas indikationer på saker han har känt och tänkt när han var i USA. Men jag tror inte att den låten, jag har också läst den för sett den för tiotalet år sedan, jag tror inte att den är en rebus som pekar mot en skatt för en grävande journalist. Jag tror inte den är en rebus som pekar mot ett mordoffer. Däremot så beskriver den, tror jag, känslor, ett sammanhang där man inte riktigt hör hemma, och den kan också vara någon form av indikationer på att man har begått brott. Är ni med på vad jag menar? Alltså, det pekar inte på detta just.
Nej, inte så bokstavligt liksom.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Jag måste faktiskt bara säga att jag blev djupt förvånad över att de återkommande i de här tre avsnitten påstår att han var så bra musiker, och framförallt att de pratar om den här låten som att den skulle vara så bra. Men i serien så spelar de ju en version av Under the Radar som inte är Peter Mangs egen version av den som ligger, som ligger på Spotify, bizarrt nog. Jag skulle säga att Peter Mangs har liksom, han har en mycket svag röst när han sjunger. Han har dåligt engelskt uttal. Produktionen tycker jag är känns lite blipploppig. Men det är en annan version av den låten som de har snyggat till. Som de kör i tv-serien. Och det är också en sån där detalj som jag liksom irriterar mig på. Att det känns som att de upprepar så många gånger att han skulle vara så bra musiker.
Men du är förbannad på serien som helhet, så du hittar småbitar att klaga på här nu.
Lakan,
eller? Ja, vi ska inte skämta bort det här.
Nej, jag
fattar vad du menar. Man kan ju reagera på även sådana bitar.
Nej, men jag tycker ändå att det är liksom en... Jag tycker inte att det är en småbit, utan jag tycker ändå att eftersom de lägger den ju som ett soundtrack. Faktiskt. Och i sista avsnittet så liksom det är den deras version av Under the Radar som man hör. Och då kan man lätt tro att det där är Peter Mangs egen låt, men som sagt det är en tillsnyggad, utan jag tycker att de försöker framställa honom som en bättre musiker än vad han var, och då tycker jag att det blir, då är man farligt nära att liksom snygga till hans liksom, inte image utan hans verk liksom. men absolut, Jocke, jag stör mig på det mesta i serien, det stämmer.
Du sa att jag var seriös i början, men jag får väl kliva ur den här seriösa programledarrollen. För jag tycker också att den är debil rent i stora delar. Liksom. Men jag tycker så här, de här Talking Heads-experterna där Jocke är en, de är bra. Liksom, att den har en ganska bra ram, liksom, man får... Liksom kontexten är det liksom inget fel på, att man liksom förstår olika liksom, ja men olika strategier som terrorister har använt sig av och så vidare. Men när de ska komma in på själva sakfrågan och försöka liksom knyta Mangs till de här morden, då är det är så knasigt att man tappar hakan på vissa ställen, tycker jag. Som ett av de här morden då, är på en bilhandlare. Det är en bilhandlare av ukrainskt ursprung. Och så är det så här, varför skulle Peter Mangs ha gjort det här då? Nej, men för att han var galen i snygga bilar och besökte en annan bilhandlare i närheten. Det är så här, okej. Och sen så sluter de sig till, eftersom det låg en verkstad i närheten och ingen där hörde skotten, så slutar de sig till att, men då måste mördarna ha skjutit med ljuddämpare.
Och Peter Mangs
hade ljuddämparen
i Sverige.
Ja, precis.
För det har ju
ingen annan har ljuddämpare.
Nej.
Så då är liksom det premissen att visst, säg att man köper det då. Det kan ju mycket väl ha varit en ljuddämpare. Och då gör de liksom ett jätteavancerat experiment där de ska liksom iscensätta den här ljudbilden som måste ha rått på verkstaden där man hör liksom
mutterdragare
och sånt.
Yeah.
Så de återskapar det här bullret från den här verkstaden i ett annat rum och ska avlossa skott i närheten för att testa då var den ljuddämpare eller inte, hör man skotten eller inte. Och vi kan lyssna bara på hur det låter.
Om jag hör skotten så kommer det vara ett tecken på att Peter kan ha gjort det här. För att vi vet att Peter använder en ljuddämpare.
All right, about to fire live rounds. Live rounds being fired.
Just a shot. One.
Two. I can
three,
räkna.
Four, five. You can hear them.
Yeah.
Och det här blir ju...
Säg upp.
Nej, men det här är ju löjligt. Alltså jag tror precis som du, i nästan alla de här fallen så kan man dekonstruera bevisningen till noll och ingenting. Väldigt, väldigt grunda antaganden.
Mm. Men det som är så försåtligt här, att när de gör det här experimentet som kanske säger att det tar 7-8 minuter av dokumentären, då är det ju lite som att man ska glömma vad premissen var.
Ja.
Alltså när man hör honom skrika helt euforiskt, jag hör skotten, då ska man... Ja, men du har ju fortfarande bara bevisat att det kanske var någon som använde en ljuddämpare. Du har ju långt ifrån bevisat att det var Peter Mangs ljuddämpare.
Det är ju dramaturgiskt, liksom, ett dramaturgiskt skickligt knep. Det jag håller med dig.
Och jag har ett annat exempel. Det som är mord nummer 4 är det här. Då är det en svart kille som har skjutits ihjäl i ett svart område, lite av ett inom citattecken getto. Och då tänker de att kan Peter Mangs ha gjort det här? Ja, absolut. Vi kan inte avfärda honom, för att det kan han ha gjort, för det var en svart kille och Mangs befann sig i närheten. Och John Mork då, serieskaparen, han är ändå lite skeptisk.
Wouldn't Peter stick out in this neighborhood?
Skulle inte liksom den vita Peter Mangs sticka ut,
märkas
i ett svart område? Jo, men då hade han en lösning på det också.
Peter Mangs, he essentially put on blackface that he might appear to be an immigrant, might appear to be a person of color.
Ja, där tog man ju tag i Peter Mangs sätt att förklä sig. Mm. Alltså han beskrev för mig bland annat hur han tog sådana här vita bomullshandskar och doppade dem i te för att de skulle likna hud. Hur han tog på sig en slags ansiktsmask och så vidare. Och det använder man ju den här experten till att bekräfta på något sätt.
Ja, ja.
Blackface.
Ja, blackface. Men även om Peter Mangs i Malmö klädde ut sig, så är det väl ändå, det är väl sannolikare att det är någon som faktiskt smälter in naturligt i det området än att Peter Mangs skulle ha liksom smetat sig brun i ansiktet och gjort det. För det finns ju inget annat som tyder på att han...
Och smeta skokräm, jag måste säga. Nu ska man inte skämta om det. Nej, men absolut. Och jag menar, det är ju mordutredarens tre regler, det som kallas för Ockhams rakkniv.
Mm.
Alltså, hata slumpen, gilla läget, men krångla inte till det i onödan. Visst, han förklädde sig, men det där låter, det är farfetched, skulle jag säga, långt borta.
Ja.
Men... Filip, debil kan du inte säga. Det sista mordet i avsnitt 3. Alltså, mycket kan vi dekonstruera, men inte detta, här, tycker jag.
Mm.
På det vi ser i serien i alla fall, så skickar ju Peter Mangs då ett brev till John Mork. Och där beskriver han en plats. Lite omskrivet vad som har hänt där, men en låt som pekar på en plats. Vad tänker ni om den?
Är det den med... A little girl in this, there's blood in the sand.
Blood in this, blod i sanden bredvid hennes hand.
Lilla hand, just det. Ja. Mm.
Och så är det ett... man tar av från en större väg in i buschen och där ska det finnas ett hus. Och då hittar han ju faktiskt ett övervuxet hus, John Mark.
Mm. Från gatan ser man inte att det är ett hus, men går man in och letar enligt Peter Mangs anvisningar så hittar man den här byggnaden.
Mm.
Och där kan vi bara nämna att där intervjuas ju William Springer som är kriminalinspektör i Palm Beach, Florida. För att Mark har ju då tagit dit folk som har särskilda sökhundar som letar efter liklukt, och sedan presenteras då det här fyndet för kriminalinspektören, och då reagerar han så här.
I ain't gonna believe this. A fucking cadaver dogs hit on a fucking spot.
So this production company went out and did this.
Mm-hmm.
You better have them record everything they can now.
Never heard anybody writing songs and giving clues. Peter Mangs is using John as his method of confessing in a way.
Där har vi ju kärnan i hela historien.
Fucking cadaver dogs hit on the fucking spot. Berätta Jocke, varför kan det här vara någonting?
Ja, man tar ju dit likhundar. De är ju välkända i svensk kriminalhistoria och även i dansk. Det var ju med hjälp av svenska likhundar man lokaliserade den döda journalisten Kim Walls kvarlevor i Danmark. Likhundar är bra. De tar väldigt, väldigt sällan fel om de är väl tränade. Och här får ju då John Mark och produktionsbolaget en markering som är väldigt kraftig, så som jag uppfattade, på det vi ser. På det vi ser i serien, så att säga. Och det är ju klart att den här sheriffen i Palm Beach, Florida reagerar fuck man. Mm. Alltså med verkligt stor övertygelse och själv vill skicka dit hundar och så. Så att det verkar ju väldigt starkt ur det perspektivet.
Mm.
Här har vi någon som vet att det kan ligga, påstår att det ligger ett lik på en viss plats. Någon letar efter det och det finns indikationer. Eller?
Mm. Jo, men absolut. Det håller jag med om. Det är väl första gången i serien där den här orsakskedjan inte bryts tvärt liksom, utan man kommer ändå en bit. Men sen undrar jag ändå, för att precis, de går ju till en åklagare, men det här hittade vi lämnade platsen, han säger att han ska skicka dit sina likhundar, men sen förstår man ju av eftertexterna att han inte utreds för några som helst brott, Peter Mangs då, i Florida. Så där undrar man ju, de kanske hittade någon plausibel förklaring till det där och kunde avfärda honom, för annars känner man ju att då skulle ju de utrett det, såklart. Det är ju tillräckligt bra,
ja, tillräckligt bra underlag.
Ja.
Samtidigt, det finns ju, det är lite försåtligt att man inte får veta mer än så, för att jag menar, teoretiskt sett så skulle man ju från amerikansk rättvisa kunna säga okej, vi har någon misstänkt för detta, men han är redan inlåst på livstid i Sverige, så honom kommer vi aldrig få hit, och då kan vi liksom sluta utreda det.
Mm. Man hade velat veta det, varför liksom, att de kunde följt upp och frågat varför hände inget. Liksom.
Ja. Som sagt, det är ju egentligen det enda som jag upplever det finns någon riktig substans i. Mm.
Och då tänker jag att varför i Guds namn var det inte så att Mark då struntade i att lägga 90% av tiden på de här sex andra ouppklarade mordfallen där liksom länkarna till Peter Mangs var ytterst svaga. Och som du säger, fine, här i det sista, här kanske det faktiskt finns någon substans. Och varför liksom går man inte till botten med det?
I och för sig, jag menar, det man gör, att man testar och forskar och försöker falsifiera eller verifiera att det skulle vara Mangs i de här fallen, det är inte så konstigt. Men att då är det ju två avsnitt som är produktionsbolagets jakt på sanningen.
Mm.
Och sen tredje avsnittet som är själva berättelsen. Så det är väldigt mycket inramning då.
Ja.
Så jag ifrågasätter inte att man gör jobbet, men möjligen att man låter det ta så otroligt stor plats.
Och det kan inte ha funnits andra liksom förklaringar som är att Peter Mangs skulle någonstans ha läst att det har begåtts liksom något mord där och känt till platsen, men att alltså,
han börjar låtsas ta på sig grejer.
Ja, ja.
Ja, högst troligt.
Ja.
Men, det, men man, jag blir också nyfiken på hur de har valt ut, för det, det är de ju inte transparenta kring. Varför blir de här sju som de fokuserar på? För många är ju liksom bara vid en första anblick väldigt konstiga. Det är ju många vita människor. Varför skulle han ha skjutit dem plötsligt?
Och en mamma och ett barn på en precis. Parkeringsplats. Det stämmer ju inte med modus operandi på allt annat han har gjort.
Nej, exakt. Och här, de försöker ju lösa de här luckorna genom så här rena spekulationer. Det är ju liksom en vit kvinna som, man har, som de då påstår att Mangs kan ha mördat. Och så, är de, så kommer de väl på det då att men varför skulle han skjuta en vit kvinna? Och då jämför de ju med Tress Westpersson i Malmö då, som var vit, men hon var ju i sällskap med en invandrarkille.
Mm.
Och då säger de bara rätt ut, ja men det kanske hon också hade, hon kanske också hade sällskap av en människa med annan etnicitet, men det finns ju ingenting.
Nej, det säger också någonting om det. Nej, det säger också någonting om synen på offren här, vilken betydelse man lägger vid dem, alltså det man skiter i vilket så att säga. Ja. Det viktiga är att det ska liksom verifiera.
Precis.
Grundtesen. Ja, det är men det är sant. Det är faktiskt det är också faktiskt väldigt märkligt.
Mm.
Men jag tänker så här, finns det anledning att tro att det är någon slags katt och råtta lek som Peter Mangs har startat med Mork? Det är ju en ledande fråga hör jag här, för att jag tycker att svaret är ja. Och så får ni svara själva. Men jag tycker att i det sista avsnittet så intervjuas en psykolog, för att hon ska ju då ge John Mark.
Den amerikanska psykologen här. Ja.
Exakt. Mm. Den amerikanska psykologen, hon ska ge tips till John Mark. Att när du konfronterar Peter Mangs, då ska du tänka på de här sakerna. Du ska tänka att han i nuläget, tänka att det är han som har makten, men nu måste du ta tillbaka det. Liksom. Du ska inte låta hans narrativ styra. Och så ger hon honom lite intervjutips som han uppenbarligen då verkar vara i behovet av. Och sedan då klipp till en intervju med henne där hon säger:
John has become his target. So we need to prepare John psychologically to not be the last victim of Peter Mangs.
Att han manipulerar honom, att han liksom stänger till honom små saker som kanske inte är sanna, liksom för att han ska springa runt och för att Mangs då ska stanna kvar i rampljuset. Och man hör ju också hur han själv skriver från fängelset, Peter Mangs, att ja, det hade varit kul att se den här dokumentären, jag vill gärna se den.
Mm.
Vad tänker ni?
Jag tror det ligger väldigt nära till hans att Mark är manipulerad av Peter Mangs. Peter Mangs är långt ifrån en dumskalle. Tvärtom, han har en hög intelligenskvot oavsett vad han har gjort. Men hans sätt att portionera ut antydningar, brev, låtar, påståenden påminner ganska mycket om det du precis beskrev, Filip, om hur Mork pytsar ut antydningar och halva ledtrådar, så att säga. Inga jämförelser i övrigt, men alltså det är liksom, det är halvkvädna visor, det är, man puttar produktionsteamet åt lite olika håll med de breven som Mangs kommer med, och han kan ju mycket väl ha läst på liksom om det här mordet, dödsoffret under bron och flera av de andra som han då liksom antydningsvis använder sig av. Och efterhandskonstruera, för det är han också duktig på, det påstår jag ju, vad gäller hans påstådda ideologiska övertygelse, så att säga, att det är någonting han tagit till sig efter att han åkte fast igen. Så tänker jag.
Det där sista är ju kontroversiellt. Att varför skulle han göra det? För det här är till exempel det här, du har ju, jag ser inte radikalt annorlunda bilden, Mattias Gardell som skrev om Peter Mangs i boken Raskrigaren, men han trycker ju väldigt, väldigt hårt på hans liksom rasideologiska white power-ideologi.
Ja, men jag ser det så här. Peter Mangs vill döda kriminella. Han vill skada kriminella. Det är liksom grundtesen. Och i hans endogena rasism, i hans rasistiska ögon, för det är de ju definitivt, så är en människa med svart hår och ett utseende som att man inte är infödd svensk kriminell. Så han är ju rasistisk mördare, ja. Men den ideologiska överbyggnaden för detta, Den påstår jag kommer ganska så sent i processen. Det är någonting han börjar konstruera efter mordet på Tress West till och med. Alltså 2008, 2009 och framåt där, fram till han grips. Och sen fortsätter han att konstruera den här ideologin. Så alltså, och det blir, påstår jag igen, ett sätt för honom att kunna överleva. Jag gjorde det här av de här skälen. Han får en ram och en struktur på sina dåd. Som i sig naturligtvis var rasistiskt motiverade, men inte så ideologiskt drivet som terroristen i Norge till exempel.
Frågan är, vad spelar det för roll? Tänker jag. För att om du säger att det han, att själva handlingarna var ju rasistiska.
Jaja.
Vad spelar det då för roll hur om hans rasideologiska ideologi, att han har förtydligat den i efterhand, eller som du kanske till och med konstruerat den i efterhand?
Nej, det har ju bara den betydelsen att han var inte en raskrigare som drog ut för att förändra världen 2003 eller kanske till och med tidigare, utan det är någonting som, det är en etikett han har satt på sig själv genom att bygga den här ideologiska överbyggnaden så att säga.
Mm.
Det är ju det intryck jag har fått genom hans agerande, vad han har sagt och hur han har förklarat sig, vad han har skrivit.
Jag tänker så här att det som är liksom, jag minns att när jag gick igenom förundersökningen inför första rättegången mot Mangs, så fanns ju då hans liksom, egna dokument och jag minns att jag skrev det i en text att det är en svamlig röra och beundran för Hitler, grov antisemitism och rasbiologi. Han glorifierar övermänniskor och ultravåld som påstås lösa alla problem. Att jag tänker att det var liksom förvirrat, det var inte att han hade liksom ett ordets gåva. Jag tror att det är därför som han liksom använde våld istället, för att han skulle inte vara kapabel att skriva en liksom vit maktbok och starta en rörelse, eller kanske till och med vara aktiv i en rörelse.
Mm.
Jag tänker att det var att det inte var så sammanhängande skrivet.
Mm.
Men att jag tror ändå att det fanns där. Att jag har alltid tänkt kring Mangs att han väldigt tydligt är en kuf som har svårt att kommunicera, och att därför så kommunicerar han liksom via våldet.
När han inte längre kunde kommunicera via musiken. Ja, men du sätter ju fingret på det osammanhängande rasistiska filosofin som han ju börjar, den filterbubblan börjar han ju måla där 7, 8, 9 de åren så att säga.
Fast det är också då som det börjar skrivas mer och mer kring att han har satt en hel stad i skräck, och personer med liksom mörkt hår, mörk hy blir rädda. Så jag tänker så här att jag kan förstå liksom att du tänker att kanske under de första åren inte var det här tydliga, men att det sedan liksom förstärktes. Men jag tycker ändå att det finns anledning att idag liksom kalla honom för rasistisk seriemördare.
Ja, absolut. Ja, men den etiketten vill jag inte ta bort, för det har jag varit så att säga från hela tiden.
Men nu är vi inne på överkurs här.
Verkligen.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora, och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Men efter att ha sett den här, vad tänker... För jag tänker att det här ändå är... Jag har ändå konsumerat ganska mycket true crime, ändå, framförallt i ljudform. Liksom det finns ju hur mycket poddar som helst, och John Mork driver också något slags poddproduktionsbolag. Men jag tycker att det finns en sjuka som den här serien är lite ett exempel på, att man liksom kan, sånt som absolut inte hade funkat om du, Jocke, till exempel skulle skriva en bok om ett fall, när det när, om man inte har något på fötterna, man har inga konkreta bevis eller något, så går det ändå liksom både ljud och tv-mediet, för de har liksom, det finns mer så här manipulativa verktyg där.
Mm.
Lite schyssta arkivbilder, ett coolt intro, suggestiv musik liksom. Och så jag tror liksom på många sätt att många, om man sitter och slökollar på den här soffan, så kanske man ändå, det slutar med att man får intrycket av att Peter Mangs faktiskt har gjort de här, begått de här morden.
Mm.
Och att man kan ju tänka sig också när man drar, en grävande journalist kanske hade gjort liksom först grundarbete i det tysta och sen konstaterat att nej, men det här håller inte, vi går inte vidare med det här.
Mm.
Men det här, när man bygger in sig själv, och det handlar mycket om John Morks kamp liksom mot sanningen, och man får se hans familj och hur de har lidit under hans besatthet i det här.
Mm.
Och så bara får man liksom köra på fast man inte har något liksom, och att på något sätt att vägen blir målet på något sätt, att man bara så här jobbar med liksom irrvägarna och återvändsgränderna, och så blir det liksom content liksom.
Ja, man har långa klippbilder på John Mark som går omkring och ser svårmodig ut i Everglades liksom, för att man ska känna för honom. Ja, men, här finns ju många saker att ta tag i, men absolut så att, alltså, som exempel den här vidriga rättegångspodden som ägnar sig åt att plocka ut, tack vare offentlighetsprincipen, ljudklipp ifrån rättegångar och tjäna pengar på det. Det får mig fan ta mig och spy. Och de borde tas bort ifrån marknaden så fort som möjligt. Men det är ju väldigt enkelt. Man har en utsatt människa som vittnar om någonting som kanske i sig är högst ofarligt vad gäller själva rättegången eller processen och så vidare. Men det griper ju tag. Det är ju ren dramaturgi. Man stjäl andra människors hjärtan för att göra dramaturgi av det. Det är förfärligt.
Mm.
Jag ska förmodligen bara sitta ner och vara tyst i klassen, för jag har ju gjort, vi har ju gjort poddar också som handlar bland annat om Marwa, just den mördade flickan. Men jag vill hoppas att vi inte har tagit de där stegen.
Nej.
Över gränsen. Här finns så mycket som man kan utnyttja på ett väldigt, väldigt krasst sätt, och det är jäkligt obehagligt.
Mm. Och det känns som att gränsen är liksom hårfin också mellan, för jag menar, det finns ju också true crime som har gjort skillnad och är viktig, riktig journalistik. Liksom.
Serial till exempel,
precis.
Som då hjälper till att frita felaktigt dömda till exempel, eller i vart fall granska ett fall ordentligt.
Exakt, precis.
Sen så tänker jag också att i all true crime så är liksom den svåraste balansgången, tänker jag, det är att det är många som är fascinerade av mördaren. Liksom mördaren, särskilt om det är någon som har något liksom extremt motiv, liksom om det kan vara rasism eller kvinnohat eller homofobi, och, eller om man har liksom väldigt liksom en speciell mordteknik eller någonting sånt. Och det jag tänkte på vad gäller den här serien, liksom just att här tycker jag liksom att balansen blir förskjuten, för att det blir, fascinationen för Mangs blir så stor.
Han beskrivs i så uppskattande ordalag. Jag har aldrig sett en sån här mördare, säger någon FBI-expert till exempel.
Nej, men att, och det tänker jag ofta på i true crime, att det är så lätt att man bara glömmer bort liksom offren, för att de, i ett dramaturgiskt perspektiv så blir ju de tråkiga. För att de är så här, deras anhöriga lider, deras liv kommer aldrig bli de samma igen. Alltså jag tycker ju inte, alltså i verkligheten är det inte så att de är tråkiga, men om man bara tänker sig i storytelling.
Jo, men det har du ju helt rätt i, och det är ju så svårt det där också, för att utan andra paralleller, vad är nyheter för någonting som vi sysslar med dagligdags? Ja, det är ju någonting som sticker ut, det är inte det vanliga. Man kan inte skriva överst på första sidan att allting var som vanligt igår. Det är ju inte en nyhet. Nu låter det som jag raljerar här igen. Men det är en svårighet. De är staffagefigurer, offren, för någonting som har hänt, och det är efterbörden som blir det viktiga för berättelsen.
Mm.
Och sen är nog var och en fascinerad av mördare, tror jag, av det skälet att det där är också en människa. Skulle jag kunna göra någonting så förfärligt? Eller skulle jag kunna drabbas av det? Det går ju än så väldigt nära.
Kanske
rädslan för självet.
Ja, men det, absolut. Jag håller med om det. Men sen så tror jag också att vad gäller true crime-genren, att det finns liksom inget, man ska använda så här, utan ett ord som narrativ. Jag tror inte att det finns något så här ett narrativ som anses vara liksom intressant vad gäller offer. Men jag tror att liksom, ett av problemen är ju att man inte försöker. Och jag tror att när man kollar i liksom alla de liksom, antingen de anhörigas historier eller överlevande offer, för i Peter Mangs fall finns ju väldigt många överlevande offer, för han har ju dömts för många mordförsök. Och jag minns liksom en av de sista rättegångsdagarna i Malmö, när åklagaren, hon liksom bara läste upp offren och vad de ville ha ersättning för och hur de hade drabbats. Och jag har skrivit om det flera gånger, att det var en fras som hon återkom till, bestående men. Hon upprepade, alltså det, gång på gång på gång, så upprepade hon det så här, bestående men, bestående men, bestående men, men. Och det handlar om offer som de var, hade drabbats av depression, de var medicinerade, de gick i terapi. Någon av dem hade ju blivit beskjuten på sin arbetsplats, som han tvingades gå tillbaka till, för att han kunde inte försörja sig annars. Så att liksom platsen som där han, någon försökte mörda honom, var platsen som han var tvungen att se liksom 5 dagar i veckan. Och där tänker jag att i Malmö, att de här personerna som Magnus försökte mörda, de lever ju kvar. Med största sannolikhet så har de fortfarande bestående men och, liksom, och lider av detta. Så att jag tänker att liksom, true crime egentligen borde utvecklas till att, om inte få ett syskon i någon slags genre, men att man ändå liksom borde anstränga sig hårdare för att liksom försöka få in det här perspektivet.
Ja, det är fullt rimligt. Ja. Jag menar, kring varje offer finns det en familj och en släkt, så att vi pratar flera hundra individer här som är omedelbart berörda av det hela. Inte enbart resten av Malmös befolkning eller så, utan som är skarpt berörda. Det är en god tanke. Där är ju liksom frågan hur man finner dramaturgi i det hela.
Precis. Och det är därför som jag blev så jävla sur när Mark sa så här: åh, min fru är så trött på mig. 4 år så har jag varit besatt av Peter Mangs. Och han verkar ha massa barn som han då inte har träffat så mycket som han ville. Och då kände jag så här: i det stora perspektivet så är ditt lidande inte det största här.
Nej, 14-15 år så har vi flera hundra individer som inte kan tänka på något annat.
Precis. End of fucking rant.
Ja, jag förstår dig. Ja. Det där är, ja, jag förstår dig. Det är verkligen någonting som är, ja, det är lätt att glömma bort det, tror jag, om man fångas av berättelsen, vare sig man nu är tittare av den eller producent av den. Liksom. Det hakar ju i det här med reklamkampanjen kring hela serien också, eller hur? Alltså, hur kände du, Filip, första gången du såg Peter Mangs blicka mot dig från en busskur?
Alltså jag tror inte jag har sett dem faktiskt, mer än på bild då. Jag har faktiskt inte sett dem. Men det säger ju någonting om hur de också ser på honom i serien. Att han verkligen höjs upp till någon väldigt mytisk och liksom speciell och spännande person. Liksom. För att man kan ju tänka sig att om man ville lösa de här morden mer metodiskt och faktiskt var intresserad på riktigt av om han hade begått de här, så hade man ju inte behövt ta liksom honom som skylt, liksom affischnamn för hela serien.
Ja, det är ju 2 meter x 1,5 meter affischer i en, som det verkar, påkostad reklamkampanj som smackades ut över hela Malmö inför första avsnittet. När såg du det för första gången? Var det, Rakel, var det på riktigt eller i tidningen?
Jag tror att det var i tidningen först. Och sen så såg jag det på riktigt. Och jag kan vara ärlig och säga att min första tanke var nog, är det där Peter Mangs? För jag tyckte inte att den bilden som är i de här affischerna är lik. Varken den Peter Mangs som jag såg hukande i rättegången, eller de bilderna som vi har haft liksom under intervjuer. Jag tycker att de har valt ut en bild som smickrar honom.
Han är väldigt vanlig.
Ja, han har något så här jagat och liksom, det är något hukande över hela honom. Liksom. Det här är min åsikt. Så att jag blev också lite besvärd av att jag tyckte att de hade hittat någon bild som kanske var så smickrande för honom, och att jag tänkte spontant att jag tror att han får en kick av det här.
Mm.
Han sitter i fängelset. Nu får han enligt egen utsagning inte träffa någon för att han har inte skött sig så bra. Och att han sitter och njuter av detta. Liksom, mm. Att den staden som han terroriserade, att nu så tvingas de liksom se den här affischen.
Mm.
Och sedan tänkte jag att det var obehagligt. För att för mig är ju de här åren, jag kommer ju aldrig glömma det. Jag var ju en av dem som gick runt och var rädd.
Mm.
Eftersom jag hade mörkare hår. Och jag hade en, liksom min assyriska kusin som bodde i stan och pluggade då. Han vågade inte gå ut på kvällarna för att köpa lösgodis ens. Mm. Alltså det var ju så illa.
Mm.
Så att...
hela stan var ju skakad. Men, och då är det ju så fantastiskt tondövt av Viaplay att göra detta. Det känns nästan som effektsökeri när man smäller iväg någonting sånt. Ja, men jag är en vanlig svennebanan i 50-årsåldern. Jag var ju rädd på den tiden. Och jag reagerade när jag såg den här affischen. Det säger ju någonting om vilket impact. Nu är jag kanske nördigt intresserad i med att jag har skrivit en bok om honom också. Men likadant är det bekantskapskretsen. Det är klart att man reagerar över det här. Det är så tondövt och just i den här stan. Det visar ju återigen vad du sa innan, Rakel. Att man har inte fattat vad som har hänt. Och man har inte fattat vad som har drabbat offren.
Halleluja, jag håller med.
Kan vi inte bråka om någonting istället?
Jo, det kan vi göra. Vad vill du bråka om?
Grundläggande så är jag fan inte motståndare till den här dokumentären. Det utfallet av den, det är utdraget, det är en soppa på en spik, det är kausala brister i resonemangen, det hade kunnat framställas på ett mycket hederligare sätt hur man forskar kring de olika morden och försöker bottna i det. Det är bara i tredje avsnittet som det finns någon slags substans. Det hade räckt med den halvtimmen eller en trekvart liksom för att det skulle funka. Men inte på något sätt motståndet till att man gör den här dokumentären.
Varför inte? Tänker du att det är har varit för lite journalistiska granskningar av Mangs de senaste åren?
Det har inte varit någon journalistisk granskning av hans eventuella morddåd i USA. Det finns ju faktiskt ett spår. Det fanns ju en slags möjlighet redan då. Och jag vet ju själv att han reste runt i Europa en del. Han hade en kvinna i östra delen av Europa, om det är Ukraina eller Vitryssland, kommer jag inte ihåg. Som det var på gång att han skulle bli ihop med. Han reste en del dit. Poliserna som var i ledningen för den här operationen och insatsen mot honom och efter han greps utredningen hade sina funderingar kring det. Men vad har han gjort där? Vad har han skrivit om? Hur länge befann han sig? Där finns det några dödsfall. Det har inte bottnat sig. Det har inte bottnat sig ifall det är någonting som sammanfaller med när han var i Tyskland till exempel. Här är ju, precis som jag har betonat ett par gånger, en rasistisk seriemördare som har noll empati för andra människor. Och skulle mycket väl kunna ha haft ihjäl någon därför att han bara hade lust med den när han befann sig någon annanstans. Så med den lite långa bakgrunden liksom, så är det bara bra att borra i det. Men det måste ju finnas någon slags känsla för de som faktiskt har dött för hans hand.
Mm.
Tror du, Jocke, att vi kommer se liksom Mangs fälla sig fler mord än de han redan sitter för?
Rent tekniskt blir det busvårt. Mm. Även om man liksom då skulle hitta ett offer som passar i tid och på många andra sätt. Man hittar till och med någon form av tekniskt spår som skulle kunna knytas till honom. Det är en himla lång process att ta en människa som redan är livstidsdömd i Sverige. Nu betyder livstid i normala fall mellan 25 och 30 år bakom galler. Och med tanke på att han har misskött sig så kapitalt där han har suttit och inte ansökt om tidsbestämt straff, vilket man måste göra då för att bli släppt, så kommer han att sitta sig 30 år. Det vill säga han släpps ut 2040 först. Och då finns det ju processekonomi i det här också. Det är ingen mening. Han kommer aldrig att lämnas ut till USA. Sverige lämnar inte ut egna medborgare utanför EUs gränser för den här typen av brott. Därför är det ingen mening med att de utreder det. Alltså att de ens försöker få dit honom. Utreda det fram till den gränsen. Det lär de ju försöka göra i USA i så fall. Det var ett buslångt svar på en rak fråga. Jag tror inte att han kommer att processas för några fler brott.
Nej.
Men erkänna. Det kan han göra.
Erkänna kan han göra. Mm. Och det skulle kunna ställa allting på huvudet. Alltså om man kommer med en ny låt eller på något annat rebusmässigt sätt pekar ut en annan plats där det ligger möjligt bevismaterial. Han har dumpat en pistol. Om det är saker som bara mördaren kan veta så skulle det naturligtvis kunna göra skillnad. Mm. Det har du helt rätt i, Rakel. Jag tänkte inte så långt faktiskt.
Du sa att han har misskött sig i fängelset. Vad har han gjort?
Peter Mangs vill sitta isolerad. Man får inte sitta isolerad hur länge som helst enligt fängelselagen. Så när han då har lyckats hålla sig isolerad, man kan faktiskt be om det för att, om man säger att man tycker att det är obehagligt på avdelningen, så kommer han upp igen, och för att få sitta isolerad så har han vid flera tillfällen samlat avföring i burkar inne på sitt fängelserum och sen gått och smetat ut det på avdelningen och i fläktsystemet och liknande. Så han så att säga straffar ut sig. Mm. Och då blir han placerad i inte i bunkern, men han blir placerad i isolering, i avskildhet. Och det uppfattar jag på det jag kan avläsa på håll som är precis vad han eftersträvar. Och det har han gett uttryck för tidigare. Så helt det här smetar bajs i ventilationssystemet för att bli isolerad.
Jesus Kristus.
Och det är ju det som ligger bakom, så vitt bekant, att han inte får ta emot besök. För du straffar du ut dig på det där sättet så får du inga fördelar inne på fängelset. Du får naturligtvis ringa till din advokat och du får ringa till dina närmaste anhöriga. Det kommer du alltid få göra, så att säga. Det är ju en mänsklig rättighet mer eller mindre. Mm. Men allt annat plockas ju bort.
Jag tyckte att det var ett väldigt talande citat ur ett av hans brev i dokumentären. Det här skulle han ha skrivit 20 maj 2021. Här kan vi bara nämna att verksamheten är ju då Peter Mangs egna ord för hans
mord.
Mord. Mm. Ja.
Verksamheten.
Just. Verksamheten, ja. 2021 så skrev han ett brev. Verksamheten drogs igång för att jag skulle få ett spännande och givande äventyr när musikkarriären inte tog fart. Mord är helt naturligt. Det finns i naturen. First kill, big deal. Second kill, no big deal. Med vänliga hälsningar, Peter Mangs, Mr. Q.
Mm.
Och det här tänker jag att det kommer vi få leva med under lång tid. Mm. För jag tror inte att det är varken första eller sista gången som man då får se i offentligheten att Peter Mangs filar på bilden av sig själv.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jocke,
mm.
Om Peter Mangs skulle sluta kasta bajs så att han sitter i isolering,
mm.
och skickar ett brev till dig och vill att du kommer dit och intervjuar honom, skulle du göra det? Eller har du vänt blad och gått vidare?
Det där var dagens bästa fråga. Alltså nyhetsreporten i mig hade svarat ja. Men nej, jag är färdig med Peter Mangs. Jag pallar inte mer. Det får fan ta mig räcka.
Varför?
Det knyter nog an till lite vad den här psykologen sa om John Marks, om han skulle bli Peter Mangs sista offer. Alltså, att prata med och läsa om, att kommunicera med Mangs, det är tärande att hantera den här typen av människor. Och jag upplever att jag har bottnat i min uppfattning om honom. Sen kan den säkert förändras. Men nej, det känns inte aktuellt.
Det kändes som ett väldigt ärligt och naket svar. Tack.
Mm. Tack Rakel. Tack så mycket för att du gästade oss, Jocke.
Tack själv.
Du har lyssnat på Gräv bort Skåne. En podd från Sydsvenskans kulturredaktion. Producent är David Helander. Han har också klippt podden. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Följ oss där poddar finns så missar du aldrig ett avsnitt. Tack och hej!
Ha det gött! Hej!
Tjingling!